I står alltså här vid en åker här vid Olsböle gård och blickar, som Tina säger, ut över en rejäl hög, eller egentligen en rad med sockerbetor. Den är ungefär 50 meter lång, den här raden, och ja, ett par meter hög. Och jag frågade Joel Rappe här tidigare att hur många ton sockerbetor här finns, och han sa att 400 ton. Den mängden hör ni. Tina tippar faktiskt på lite över 9 ton, så det får lite till skogs där. Men vi bryr oss inte om det, utan jag konstaterar att solen går upp också här i Tenala idag, och jag tror vi får en ganska fin dag. Här odlas det alltså på ungefär 17 hektar sockerbetor. Med oss i sändningen har vi odlaren själv, sockerbetsmannen, om vi kallar honom så idag, Joel Rappe, god morgon.
God morgon, tack.
Och välkommen med i Yle Västnylands sändning. Förutom bonde och odlare så är du också ordförande för SLCs sockerbetsutskott. Och SLC står ju för Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund. SLC, det här förbundet, grundades faktiskt för snart 80 år sedan. I nästa år, den 7 december, så firar man faktiskt 80-årsjubileum. Men som sagt, sockerbetor ska vi prata om. Hurdant sockerbetsår har ni haft i år, 2024?
Ja, i år så, vi kom igång ganska sent i år. Det kom en sån där snöfall där ganska sent i april. Så redan så vi har, många år så har vi sått redan i april, men i år så blev det först i maj som vi slapp ut och började den här sådden. Och efter det så blev det ganska torrt snabbt därpå efter det. Mm. Så det gjorde att det var lite utmanande att få alla frön att gro, och så på många ställen så hade det blivit stora luckor i bestånden och sånt där. Mm. Men sen efter det så hade det nog gått på ganska bra.
Tycker de här sockerbetorna om en sån där varm sommar med mycket sol, eller ska det vara blött och vått?
Nu behöver de också att det är blött, men de har nog visat att de klarar de här torkorna väldigt bra. Att det är den där groningen där, att frö ska komma igång och det ska bildas en planta. Så det är det där kritiska, och om det är torrt då så då kan det gå lite snett. Men om den kommer igång, så då brukar den tåla den här torkorna som vi har haft nu de senaste åren väldigt bra.
Här förra intervjun så berättade du att du är tredje generationen sockerbetsodlare. Redan på 60-talet hade tydligen odlat sockerbetor här. Nå, om du jämför årets sådd med tidigare år, så har det varit ett bra år eller ett lite sämre år i år?
Nu har det varit lite sämre år, skulle jag väl säga. Inte det nu ett katastrofår på något vis, utan så, men lite sämre nu än vad det har varit många år. Just på grund av det där, att det blev lite luckor och sånt där.
Vädret har sin inverkan förstås på det här. Det där, varför vill du odla sockerbetor?
Jag tycker att det är nog väldigt bra att ha en sån här gröda som faktiskt utnyttjar hela den här växtsäsongen. Att man sår den väldigt tidigt och kan ta upp den ganska sent, långt efter att man har kört många andra grödor i det här landet. Ja. Så den tar väldigt bra nytta av det. Och sen så är det ju nog, socker är en sån där sak som behövs till väldigt många grejer, och så det är en ganska viktig del av vår självförsörjning och så.
Det där har du säkert rätt i. Jag tycker att var och en kan tänka över hur mycket man använder socker till. Inte bara att sätta i kaffe eller så, eller på pannkakan. Men det där, hur är det då medan de här sockerbetorna växer och gror där i backen? Klarar de sig själva, eller måste ni springa där och titta hela tiden att allt är väl och prata med dem lite och sådär?
Ja, pratande hjälper säkert mest av allt, men det är nog så att man behöver nog vara där på åkerfälten när det gäller sockerbetor. Att det är en sån gröda som den tar nog mera arbetstimmar än många andra. Det finns risker med till exempel jordloppar och sånt som kan komma och äta upp de där små plantorna just i det stadiet, så är det viktigt att se efter. Så. Och sen förstås att kolla efter sjukdomar och så här ogräs som måste måste i flera omgångar kollas upp.
Hjortaren är ett sånt där djur som man pratar väldigt mycket om och gör väldigt mycket skada. Hur är det med hjortarna? Bryr de sig om sockerbetarna?
De brukar nog mest vara här nu i det här skedet som sockerbetarna har växt till sig och sådär. Så eller nu när de ligger i högen. Så då är de där och gnagar på dem. Men tror jag nog att de är de största farorna där. Att de där små lopporna är nog värre, de kan ställa till så mycket mer i ett så tidigt skede.
När du upptäcker sådana loppor, vad gör du då?
No, det är nog kemisk bekämpning som är det som gäller. Mm. Vi har haft tidigare mer så här med genom betningsmedel och sånt där, men det har tyvärr övergått till att det blir mer genom besprutning för att den här betningen har kommit under lopp på ett hårdare vis. Så där. Som jag tycker att det har varit en mer effektiv bekämpning där via den här betningen som går åt de där lopporna som faktiskt är och bitar på det där. Mm. Nu använder man mer bred bekämpning.
Okej, okay. Så du skulle tycka att det här som du kallar betning skulle vara bättre. Hur går det till sådär i praktiken?
I praktiken så är det så att de här fröna så får en sån här yta på sig när man sätter, så, det kallas en sån här prillning, så sätter man på de här fröna och så. Och där finns då det här medlet som gör att om någonting biter på det där så antingen så dör de rakt ut eller så smakar det liksom så illa så att de inte vill ha med det att göra.
Men det här kan inte man göra mera?
No, det finns fortfarande vissa medel men inte lika effektiva.
Okej, okay, vi lämnar den där grejen. Men vilka andra utmaningar ser du i sockerbetsodlingen?
No, utmaningar är nog det att det sätter större krav på åkrarna. Man behöver ganska rektangulära fält är det lättaste eftersom det är i rader och det får inte vara allt för stora höjdskillnader heller under över fältet och sådär att det på det viset och sen så sätter det större krav på en välgjord dränering. Det ska vara bra med näringsämnen i åkern, högre pH än vanligt och också fosfor och kalium är såna näringsämnen som sockerbetan drar väl nytta av. Och så den behöver alla de sakerna.
Ja, som du just sa så det ska vara ganska raka och släta åkrar. Och nu är det ju lite som man ska vara i Österbotten när man tittar omkring sig här, för det är ganska platt faktiskt. Det där, vilka är fördelarna då att odla sockerbetor? Det är delvis det att alla behöver socker, men vilka andra?
Ja, no, det är också en gröda som har en annan familj än många av de här spannmålen och andra. Och det har en ganska bra inverkan på den här markhälsan. Och de här växtfamiljerna inverkar på det viset att samma växtfamiljer har liknande sjukdomar och sånt till exempel som gör att man gärna vill variera på fältena.
Mm. Jag pratar alltså sockerbetor här tillsammans med odlaren Joel Rappe vid Ulsbölegård här i Tenala. Det där, i nästa år, du har alltså varit med och underhandlat ett nytt branschavtal.
Ja.
Mellan Sucros MTK och SLC. Och det där, odlingskontraktet följer en modell med rörligt pris. Det där låter lite intressant. Det finns alltså ett garantipris och så höjs priset om det går bra för Sucros. Berätta, hur fungerar det här alltså i praktiken? Det lät lite råddigt det där när jag försökte förklara.
Ja, no, i praktiken så är det så att det där garantipriset så det betalas då när sockerbetorna har levererats helt enkelt. Som är nu då på 35 euro då för nästa år per ton sockerbetor.
Per ton?
Ja. Mm. Och sen då så kommer det till en sån här rörlig del där i priset som är utgående från att vilket resultat Sucros gör. Om man tar till exempel då att om Sucros gör 3 miljoner i sitt rörelseresultat så då har priset kommit upp till ungefär 37 euro. Och den delen då av priset så betalas sen då 2026.
Okay.
Sen blir det lite mer komplicerat för det här varierar sen också priset beroende på att vilken sockerhalt man har i betorna och sådär. Så ja. Men den där utgångspriset så är det här 35 som man får per ton betor vid 16% socker. Okej,
sen blir det matematik efter det och det behöver ju kanske inte gå in på. En grej finns ännu som är lite intressant och det är något som kallas gårdspris.
Ja, det betyder egentligen det här att det där priset som vi just pratade om, så det gäller oberoende vilken odlare det handlar om innanför den här 160 kilometers radien från fabriken.
Ja, och fabriken finns i
Säkylä.
Kommer du innanför den grejen?
Ja. Jag gör det just det.
Ja, just det. Ja, då, bra. Bra, då ska vi hoppas att de inte flyttar fabriken någon längre bort faktiskt. Men jag är lite nyfiken nu faktiskt på den här processen. Nu har vi då alltså 400 ton sockerbetor här bredvid oss som vi står och tittar på. Vad händer nu? Nu väntar de på transport, men vad händer sen?
No, sen så, när de, dels så kan vi säga det att när de lastas på här så kommer det en rensning först så att de får försöka få bort så mycket jord och mylla så stanna här på åkern som möjligt. Men sen får det iväg där till fabriken, där så tvättas de upp lite igen och sen så strimlas de egentligen ner till sådana här, vad ska vi säga, de blir uppdelad så att man kan laga en sån här melass av den. Så det blir en sån här soppa i princip som blir en sån här söt soppa där. Mm. Och ut från det sen så raffinerar man sen det här vita polsockret som egentligen det som vi pratar om här.
Ja, som är slutprodukten sen som man kan köpa i butiken. Nu, sen har jag en sån här trivial extra liten fråga. Alltså nu när jag har mitt socker där hemma så är det i ett paket. Står det på det där paketet där att de här sockerbitarna kommer från Olsbölle gård i Tenala?
Nej, tyvärr så är det inte så specifikt är det inte. Att du får nog ett sockerpaket som du vet att det är gjort av finska sockerbetor. Men inte att de kommer specifikt från den här gården. Men det kanske är ett utvecklingsförslag där till Sukros.
No, ja, och det bjuder jag på, det utvecklingsförslaget. För visst skulle det vara kul att veta varifrån sockret kommer. En sista fråga ännu. Vad annat kan man göra med sockerbetor än socker?
No, det som... Nu finns det ju sådana som har prövat att göra till exempel rom eller någonting liknande.
Okej, okay. Har du provat?
Nej, det har jag nu inte. Och nu kan man väl ta en tugga där om man vill det också.
Ja, jag har hört att det smakar inte så gott faktiskt, åtminstone inte den där yttre delen. Du har smakat?
Jag har nog smakat på den.
Ja. Inte så sett.
Nej, det är sötare desto närmare centrum man kommer där av sockerbetan. Så.
Bra, hej. Man ska alltså gnaga tillräckligt länge för att få det där söta.
Absolut.
Jättebra, hej. Tack ska du ha, Joel Rappe, för intervjun här vid Olsbölle gård. Solen går lämpligt upp där. Kristoffer Westerlund, han har kött tekniken och jag heter Bobby Asplund.